Samuel Björling heter jag och är pastor i den här kyrkan. För den som kanske inte vet det, men jag säger det en gång för mycket, hellre det. Vi fick en liten rubrik och en liten inledning från Ann-Kristin här tidigare. Rubriken för den här predikan är Herren vår försörjare. Och jag har tänkt lite på det här att med pengar, eller jag kanske tänker på det ofta också, om man ska vara helt ärlig. Eller gör jag inte det, jag vet inte riktigt. Men hur som helst, jag tänkte ibland på det här med att vara ekonomiskt oberoende. Jag jobbade i ett tidigare liv som sånt här spelombud. Jag stod i en mataffär. Och jag hade liksom ansvar för det här med Svenska Spel, Lotto, lotter och vad det nu kunde vara, Stryktipset och hästar. Och så kom ju kunderna där och frågade om råd och de, ja, vad tror du om den här Black Beauty? Ja, jo, men jag tror han har en bra form. Jag tror att det kommer bli bra. Sätt en spik på han och så vidare. Ja, jag hade ju inte alls så kanske jättemycket koll, men man fick ju lite koll. Men i de här spelen, i de här lotterierna, så finns det ofta så här jackpottar och drömvinster. Liksom såna här extremt stora belopp som någon har chans att ta hem, att vinna. Och man kan undra, vad skulle det göra med den om man skulle vinna sån där riktigt stor vinst, 800 miljoner eller vad det nu kan vara. Skulle det göra oss lyckligare? Ja, kanske. Skulle man någon säga. Kanske jag själv liksom, i någon mån så jag skulle få det lite bättre. Men jag har också hört någon som sa att lyckan är på något sätt konstant. Oavsett liksom, beroende på så här, inkomst. Så man följer ju ofta som sina beteenden och vanor som anpassas efter. Så man har kanske, för vissa personer kanske man ligger på en så här samma nivå. Men för oss andra som inte kanske har den här då, ja, man ska väl inte säga tur heller, men om vi tror på det. Men som får då den här vinsten, så behöver vi ju arbeta. Och vi är alla i behov av att en viss summa pengar som rullar in på kontot varje månad. Så att man kan betala sina räkningar, sin hyra. Man ska kunna få mat på bordet. Så det finns som hela tiden någonting som vi behöver liksom så här upprätthålla. Så att liksom det här flödet av medel som vi behöver för att det ska kunna funka. Och för de flesta av oss så tror jag att ett arbete, om vi snackar ett vanligt arbete, det ger en, förhoppningsvis i alla fall, en stabil inkomst. Det ger en trygghet. Man går väl kanske inte omkring, förhoppningsvis, och tänker så här, undrar om jag kommer få in någon lön den här månaden. Om man vet att man har jobbat. Utan att har man ett jobb så kan man ofta liksom, då litar man på att det här ska funka. Men så kan det ju vara så där att det ändå, att det är inte alltid att det här man får in och det här man gör ut, eller det här med inkomster och utgifter, att det alltid harmoniserar. Och det är inte alltid att de sakerna synkar, att inte det synkar. Det är inte alltid, vill jag säga, att det bara beror på att man kanske är en person som är slösaktig, att man har hål i sina fickor, utan ibland kan det vara liksom på grund av ens arbete liksom, eller andra faktorer som påverkar. Man kanske inte har de mest välbetalda jobben. Inklusive mig själv, som ibland delvis frilansar i sitt yrkesliv, liksom man har eget företag. Där kan det variera från månad till månad. Där vet man inte alltid vad man kan ta ut. Och för den typen av människor, och för oss, som jag talar till mig själv också, så kan det bli liksom att man, det här med pengar blir någonting man man funderar över, någonting man oroar sig över. Kommer pengarna att räcka den här månaden? Eller kommer det vara röda siffror i slutet av månaden? Även denna månaden. För min egen del, för min familj, så har vi liksom under ganska många år fått lära oss att leva på ganska små resurser. Jag har studerat i många år. Och det är självklart att man hade kunnat önska sig ibland eller ofta att man kanske hade haft lite mer att röra sig med. Men det som har också varit under den här perioden, och som kanske fortfarande är, det är att vi har fått lära oss att förtrösta på Gud. Att lita på Gud. Att lita på att han kommer att försörja, att han kommer förse. Och vi har fått se på så många olika sätt hur vi har blivit välsignade i form av människor som har som skänkt kläder, prylar, ekonomiska bidrag från liksom den ena och den andra. Och jag har verkligen känt liksom hur Gud har varit med och bidragit. Och i pingströrelsen, eller bland pastorer i allmänhet kanske, förr i tiden så var det ju den här, hade man tror jag en lite sån devis att man ska leva beroende av Gud. Och därmed skulle också pastorn ha dålig lön. Stämmer det, Lasse? Ja. Ja. Jo. Man skulle hålla sig med ödmjuk, precis. Ja. Och det är säkert en bra sak, men då kunde det också vara så att i en församling så kunde det vara väldiga skillnader. Och jag vet inte om det alltid var jättebra heller. Även om själva grundtanken ändå är bra. Och jag tänker inte liksom göra något. Det här är inget som jag har sagt nu för som att säga att ja, vi ska ha höga löner eller jag ska ha högre. Eller att man ska ha låga löner heller. Men jag tror att det finns någonting där i grunden som vi kan behöva lära oss av. Det här är liksom att låta Gud få bli den som försörjer oss. Han blir vår försörjare. Och inse liksom det här beroendet av Gud i våra liv. Vi ska läsa ett bibelord. Jag tror det kommer komma upp på skärmen. Från Andra Mosebok kapitel 16. Så startar vi där. Då är det ju så här att Mose har som befriat folket, Israels folk, från slaveriet i Egypten. Och sen har de då tagit sig ut. Och där kommer vi in i texten. Vi börjar. Israels menighet bröt upp från Elim och kom till Sinöknen mellan Elim och Sinai på 15:e dagen i andra månaden sedan de hade lämnat Egypten. Hela menigheten knotade mot Mose och Aaron i öknen och sa: om vi ändå hade fått dö för Herrens hand i Egypten, där vi satt vid köttgrytorna och där brödet räckte till för oss. Ni har fört oss ut hit i öknen för att alla vi som är samlade här ska svälta ihjäl. Då sa Herren till Mose: jag ska låta det regna mat till er från himlen, så att folket varje dag kan gå ut och samla så mycket de behöver. Då kan jag sätta dem på prov och se om de rättar sig efter mina anvisningar eller inte. När de tillreder vad de har hämtat hem på 6:e dagen kommer det att vara dubbelt så mycket som de samlar in de andra dagarna. Mose och Aaron sa då till israeliterna: ikväll ska ni förstå att det är Herren som har fört er ut ur Egypten. Och imorgon ska ni få se Herrens härlighet. Han har hört ert knot mot honom. För det är inte mot oss ni knotar. Vi är ju ingenting. Och Mose fortsatte: ikväll ger Herren er kött att äta och imorgon så mycket bröd ni behöver. Herren hör nu hur ni knotar mot honom. Vi är ingenting, det är inte mot oss ni knotar utan mot Herren. Sedan sa Mose till Aaron: säg till Israels menighet att träda fram inför Herren eftersom att han har hört deras knot. När Aaron talade till Israels menighet vände de sig mot öknen och då visade sig Herrens härlighet i molnet. Herren talade till Mose: jag har hört israeliternas knot, säg till dem, mellan skymning och mörker ska ni få kött att äta och imorgon bitti ska ni få så mycket bröd ni behöver. Då ska ni inse att jag är Herren er Gud. Den kvällen kom det vaktlar i sådan mängd att det täckte hela lägret och på morgonen låg det dagg runt omkring lägret. När daggen hade torkat låg det ute i öknen något tunt och frasigt, tunt som rimfrost på marken. Och när israeliterna såg det frågade de varandra: vad är det här? Eftersom att de inte visste vad det var. Mose sa till dem: Det är den mat som Herren ger er att äta. Och Herren har gett denna befallning. Samla så mycket av det som var och en behöver. Ett omermått per person för samtliga. Varje husfar ska hämta till dem han har i sitt tält. Israeliterna gjorde så. Och några samlade mer, andra mindre. När de sedan mätte upp hade de som samlat mer inte fått för mycket. Och de som hade samlat mindre inte för litet. Alla hade fått vad de behövde. Tänk att vi bara ber en kort bön. Tack Gud för den här gudstjänsten som vi får vara och fira tillsammans inför dig. Vi tackar dig för ditt ord. Vi ber för det här som vi har läst. Vi ber att det ska få vara ett ord som talar till oss. Att det ska få vara dina tankar och inte mina. I Jesu namn, amen. Här hade jag i alla fall då Gud lett sitt folk, israeliterna, ut ur Egypten. Men när han förde ut dem här från slaveriet så lämnade inte Gud sitt folk till att dö, till att svälta. Nej, som den här texten som vittnar om så försåg Gud sitt folk med mat. Han gjorde det som dagligen. Han gav dem vad de behövde och skulle man också se längre fram i den här ökenvandringen så ger han på andra sätt också. Liksom det kommer vatten ur klippan och så vidare. Men här då så försörjde Gud sitt folk med manna. Det här som jag inte tror är som manna som vi tänker, men det var i alla fall någonting som man kunde baka bröd av. Och så kom de här vaktlarna. Fåglar som kom som gav folket kött att äta. Och det här kom till folket dagligen. Varje dag så fick de samla in så mycket som var och en behövde. De skulle inte ta mer, de skulle inte ta mindre. Utan de skulle ta det här ordet som vi svenskar älskar. Lagom. De skulle ta lagom av det här som Gud hade välsignat med. Och sen beskrivs det hur också att det fanns de som samlade in som tog mer. Som ännu mer som gick och tog som inte följde riktigt de här instruktionerna. Och då var det så här att det här, för man kanske tänkte så här att om jag plockar lite extra den här dagen så behöver jag inte ta någonting imorgon eller då har jag så det räcker för den här veckan. Så funkar det inte. Utan då beskrivs det hur det som blev dåligt, det som det ruttnade, det kom som maskar eller vad det var i det här. Det förstördes hur som helst. Och att det är som att varje dag är som vara beroende av Gud. Att samla in varje dag som det man behöver. Och sen var det då en dag i veckan. Då fick man plocka in, då fanns det lite extra. Skulle man ta lite extra för att man skulle kunna få vila en dag. Det är ju nedlagt, som vi ser det hela från skapelsen. När Gud skapar världen så vilar han själv på sjunde dagen, sabbaten. Och så var det även tänkt här liksom att en dag kunde man få vila. Så då fick man ta det sätt direkt och då blev det inte förstört. Jag tror att vi behöver lära oss att vara tacksamma i nuet. Och jag tror att det finns i den här texten att där vi befinner oss i vår livssituation just nu, att vara tacksamma. 40 år tror jag det var som Israels folk fick vara i öknen. Det är en lång tid för övning av att vara Guds folk. Att vara ett folk beroende av Gud. Och Israels folk, de gjorde både det ena och det andra både, vissa saker var rätt i Herrens ögon, vissa saker var inte så bra. Och när man läser ibland också just de här grejerna när Israels folk vände sig ifrån Gud, när de gjorde den här kalven eller de klagade, man kan undra som, hur tänkte ni? För när vi läser Bibeln, när vi ser facit på något sätt, så ser vi ju som, hallå, Gud är ju med hela tiden. Hur kan ni säga liksom att han har övergett er? Hur kan ni säga att han inte bryr sig? För vi vet ju att han har varit med och är med gång på gång. genom mirakel efter mirakel som visade sig. Och genom det så visade Gud gång på gång sin storhet, sin omsorg. Men det finns fallgropar som vi kan falla i, som kan vara liksom hinder då när vi från liksom att leva så här, att vi ska njuta av livet här och nu. För Israels folk så låg det delvis, det kom ju ganska tidigt, en romantiserad bild av det förgångna, av liksom nostalgin för, av det som hade varit. Hur de hade det i Egypten. Det beskrivs ju som, ja, här där satt vi med köttgrytorna och vi hade bröd och det var som, oj vad bra det var. Nej, ni var slavar. Ni klagade. Men någonstans så var det, så romantiserar man upp någonting i det förflutna. Det är en fallgrop att fastna i något, i det förgångna. Men sen kan man också fastna i framtiden också. I Israels folk, de blev ju lovade liksom ett land som skulle flyta eller flöda av mjölk och honung. Som ett överflödsland. Och så var de ju där i öknen. Och det är klart liksom att om man lever i någon framtidsvision för mycket, så kan det också bli ett problem att kunna se och njuta av, ja, men hallå, Gud är faktiskt med oss. Han ger oss idag bröd, han ger oss idag kött, han ger oss idag vad vi behöver. Men bara för att vi vet att en dag så ska vi få allt det här, så kan vi inte vara tacksamma idag. Och förstå mig rätt också, för att jag tänker att det här med drömmar och att det bästa ligger framför oss, det, så är det. Och vi ska inte liksom, ta bort de här drömmarna. Men någonstans behöver vi också förstå och lära oss att allt vi egentligen har, det är det vi har nu. Nu idag så kan du få leva ett meningsfullt liv. Idag kan du få möta Gud. Idag kan du få ta emot av hans välsignelser. Idag kan du få leva i hans kärlek. För jag tror att om inte du kan hitta en tacksamhet, en frid i där du är just nu, varför skulle du då lyckats och bli bättre när du har kommit dit och dit? Om vi snackar som i början här, när jag har kommit upp si och så i karriären, när mitt lönekonto har blivit så och så fyllt. Eller när alla de här problemen har löst sig. Om vi fortsätter här i det här med pengar och ekonomi, så tycker jag man kan se det ibland, eller ja, emellanåt i de här personerna som har så mycket. De här kändisarna som så många människor ser upp till, som egentligen kan köpa och få allt som de pekar på. Men trots det så bär de ett tomrum inom sig. Trots det så är de olyckliga. Trots det så är de ensamma. Och inte allt för sällan så är de här människorna då deprimerade. De är djupt otillfredsställda. Jag tror att det finns inom oss alla människor, en djup längtan nedlagd som efter Gud. Och det är ett tomrum, eller det blir ett tomrum för människor som inte har det. Och det är ett tomrum som bara Gud kan fylla. Det är bara han som kan fylla det på riktigt. Du kan försöka med de här kickarna hit och dit, men i slutändan så kommer det kommer aldrig att tillräckligt mätta dig. Här och nu så kan du få söka Herren. Här och nu får du vara tacksam. Här och nu kan du få ge upp kontrollen. Ge kontrollen till Gud. Vi får sätta vår förtröstan till Gud. Att låta Gud få bli Herren med stort H. Att varje dag vara beroende av honom. Jesus, han lär ju sina lärjungar i den här Herrens bön. Som, ge oss idag, alltså vårt dagliga bröd, giv oss idag. Att varje dag får vara beroende av Guds bröd. Att han ska förse. Matteus 7-11 säger så här: be så ska ni få, sök så ska ni finna, bulta så ska dörren öppnas. Till den som ber han får, och den som söker han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon bland er som ger sin son en sten när han ber om bröd? Eller ger honom en orm när han ber om en fisk? Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, ska då inte er fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom? Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. Jag tänker framförallt på att Gud, att han ger oss inte stenar, han ger oss inte ormar när det vi behöver är liksom fisk och vi bröd, utan han ger oss goda gåvor. Så tro inte att Gud skulle ge er någonting dåligt. Eller att han kanske än värre inte skulle ge oss någonting alls. Herren, han är vår försörjare och han vill ge oss det goda. Han är god. Alltid god. Där Herren är vår försörjare, som Ann-Kristin sa också, Jehova Jire. Jag kollade upp och det namnet, Herren vår försörjare, det kommer från den här berättelsen när Abraham skulle offra sin son Isak. Och han skulle ju offra honom där. Men istället, han blev hindrad till slut. Och så skickades det ett, nu är jag lite osäker här, var det ett får eller en get? Ja, ett djur i alla fall, som fick ta den här platsen som Gud försåg med någonting annat. Gud, han ger, han är vår försörjare. Och om nu Herren är vår försörjare, varför gör vi oss då så mycket bekymmer? Varför oroar vi oss över det här och det här, ditten och datten? Matteus 6:31 säger så här: gör er därför inga bekymmer. Fråga inte, vad ska vi äta, vad ska vi dricka, vad ska vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Och jag tänker ett annat bibelord också. Jag hittade ett i Ordspråksboken 15 och 16. Bättre knapphet och gudsfruktan än överflöd och oro. Och jag tror att det ligger väldigt mycket i detta. Men jag tror också att det är lättare sagt än gjort. För att den som just nu är hungrig, den som just nu är arbetslös, den som just nu är sjuk, den som just nu inte har några pengar i sin plånbok, den som just nu bär på en djup otillfredsställdhet, den som just nu är utsatt, den som just nu är vilse, den som är just nu är under press, som är under extrem stress. Det är så lätt att vårt tillstånd blir allt vi ser. Att vi bara ser den här situationen, den här omöjligheten, det här, jag har inga pengar. Och så blir det livet vi lever. Och när vi människor lever i pressade, i stressade situationer, så är det lätt att vi handlar i affekt. Vi handlar liksom så här impulsivt utan att kanske tänka efter. Och när vi gör det så kan det leda till katastrofala följder. Jag såg ganska nyligen, nu blir det ganska mycket sådana här grejer som jag har sett på tv. Så det blir lite sådana grejer att dela med mig. Men jag såg en liten dokumentär om guldgrävarna i USA. I den här dokumentären som jag såg, så var det, eller serien, så var det så att människor i USA, ja, för sådär en 100, det var väl där i 1800-1900-talet, så man hade inga pengar, eller det var dåligt, det var som man hade det fattigt, och så kommer som de här ryktena om att ja, det finns uppe i norr, där finns det guld. Ja. Så att vad gör folk då som är i ganska utsatta situationer? Jo, men de tar sitt pick och pack och så åker de på guldgrävarjakt. Vissa människor åkte, liksom de lämnade, alltså det var mycket män, de lämnade sina fruar som, ja, gjorde slut, som övergav dem. Och så i jakten på lyckan så drar man upp. Men det som kom upp i den här dokumentären, det var ett gäng som gjorde samma resa, nämligen gjorde samma upplevelse, men nu i modern tid. Det var ju att problemet var att det fanns ju guld, men det fanns kanske inte så mycket, och det var väldigt mycket jobb som krävdes. Det var väldigt mycket slit för att få fram de här guldkornen eller guldklimparna. Och av alla de många tusen som flyttade upp, och det byggdes upp liksom städer liksom uppe i de här, på de här orterna, så var det kanske en handfull eller några hundra som lyckades, som faktiskt blev rika. De allra flesta, de förlorade ju allt på den här chansningen att åka upp och gräva guld. De agerade liksom i sin liksom desperation, i sitt, liksom, sin utsatthet. En annan person jag såg nyligen på både i SVT och TV4s Nyhetsmorgon är en överlevnads- eller vildmarksexpert som heter Lars Fält. Kanske känner ni till honom. Han sa att han menade som att människor som går vilse i skogen, när man går vilse, någon kanske har varit med om det, så är det som det instinktiva. De allra flesta vill göra det som att ja, jag vill bara dra härifrån, jag vill dra hem. Och så sticker man, och man försöker kanske ta en genväg. Och detta är som något av det sämsta att göra. För det som händer är att man kanske rusar, man börjar springa. Man gör slut på energi. Man tappar som navigationen, var man egentligen är. Visst, om man är vilse så har du tappat den någonstans. Men man vet inte var norr och söder är. Och så är också risken som att man skadar sig, är mycket högre, att det går illa. Och då har han som liksom ett sånt här gyllene ord, och det här kan man väl ta med sig då, som i alla fall om man är ute i skogen, men jag tror att vi kan hämta någonting också i det jag säger. Han sa att man ska tänka på en stoppskylt framför sig när du hamnat i den här situationen, i den här vilse, utsatta situationen i skogen. Stopp. Då är det stanna. Tänk efter. Orientera dig och planera. Stanna, tänk efter, orientera dig och planera. Och jag tänker lite, om jag försöker göra någon form av applikation, eller så applicera det på det här som jag säger och det här med Gud. När vi hamnar i pressade situationer, när vi hamnar i de här utsatta situationerna, så skulle vi kanske också behöva se den här stoppskylten. Vi kanske också behöver stanna upp. Och förra söndagen så pratade jag om helig mark, att som kliva in liksom i Guds närvaro. Att kliva in på helig mark, stanna upp, kliva in på helig mark, och att där lyssna på vad Gud har att säga. Och då tror jag att han vill ge oss nya perspektiv. När vi är inför Gud, när vi är i hans närhet, så hjälper han oss att se klart. Och vi får som vila i att Gud, han har lösningarna, och han kommer hjälpa oss ur det. Om vi bara stannar upp, inte bara ja, rusar omkring. Vi ska ta ett annat bibelord också. I Johannes 4 så står det så här. Och 7. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sa till henne: ge mig något att dricka. Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat. Samariskan sa: hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna. Judarna vill inte ha något med samarien att göra. Jesus svarade henne: om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig: ge mig något att dricka, då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Kvinnan sa: Herre, du har inget att hämta upp dig med och brunnen är djup. Varifrån tar du då det levande vattnet? Skulle du vara större än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap? Jesus svarade: den som dricker av det här vattnet blir törstig igen, men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Kvinnan sa till honom: Herre, ge mig det vattnet så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten. Den här händelsen, och det står ju lite mer också, men den här kvinnan vid Sykars brunn. En mening som jag fastnade för här var: om du visste vad Gud har att ge, säger Jesus till den här kvinnan. Om du bara visste vad Gud har att ge. Jesus, han talade om ett levande vatten. Ett vatten som tillfredsställer inte bara på ytan utan som tillfredsställer på djupet. Att aldrig mer behöva törsta. Att få ha en levande vattenkälla inom sig. Den här kvinnan hade kommit, om man läser lite mer kring henne så ser man att hon hade ganska mycket problem i sitt liv. Hon hade haft en väldigt massa män. Liksom, hon var inne i något man kanske kunde säga som en destruktiv loop. Där relationer inte fungerade. Hon gick från famn till famn. Och jag tror att Jesus, att han vill hjälpa oss. Han vill hjälpa dig och mig. Ut ur ovanor, mönster och beteenden som inte är bra för oss. Han vill få vårt liv att funka på djupet. Tro, det handlar om att ge sitt liv till någon annan. Att lita på att det kommer hålla. Gud, han vill inte dela sin första plats eller första platsen i våra liv med någon annan. Han vill vara vår Herre, vår Gud. Han vill vara som den första. Den som vi först söker. Låt Gud få bli din Herre. Det står så här i första Johannesbrev 4. Att Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss. Att vi kan vara frimodiga på domens dag. Till sådan som Kristus är, sådana är vi i denna världen. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Till rädsla hör samman med straff. Och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Vi älskar därför att han först älskade oss. Den här bibeltexten om Guds kärlek, i onsdags så pratade vi om den på våran Bible Talk. Det som vi har på onsdagar. Men liksom Guds kärlek, att i den här kärleken, i gemenskapen med Gud. Om vi lever i den, i kärleken, i gemenskapen med Gud, så fördriver det all rädsla, all oro. Får leva som i ett flöde i en gudsrelation. Och i den aronitiska välsignelsen, den här: Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. Gud, han vill välsigna, han vill liksom överösa oss med sin kärlek, sina gåvor, sitt goda. Och han vill ge oss frid. I friden, som det finns liksom ingen rädsla i friden. Det finns ingen oro. Han vill vara din Herre och din Gud. Och min fråga är: han det? Var i ditt liv håller du tillbaka? Var släpper du inte kontrollen? Idag så är det en utmaning att våga. Att få det här modet till att ge upp kontrollen. Och lita på att Gud, att han kommer att ta hand om dig. Vad väntar du på? Att ge sitt liv till Jesus. Att bekänna Jesus som Herre. Att Jesus får bli din bästa vän. Inte plånboken eller något annat. Och att Gud, att Jesus, att han också får bli din försörjare. Och han vill överösa dig med goda gåvor. Och det finns mer för oss att hämta. Liksom Jesus sa, om du bara visste vad Gud har att ge. Och jag vet inte vad du står i just nu, om du står i en tuff ekonomisk utmaning eller lever med en orolig rädsla för morgondagen. Men jag tror att Gud vill möta dig nu, idag. Han inbjuder dig i en gemenskap med honom, han som är kärleken. Och där Guds kärlek är, där finns ingen plats för oro eller rädsla, så där får det bara försvinna. Gud, han älskar dig och han kommer att ta hand om dig. Och ja, vi ska gå över i nattvard nu, och jag tror att vi i samband med nattvarden också kan få, det finns väl stenar i lådorna, eller ja, jag tror att det finns stenar som man kan också få lägga. Jag tänker att om det är någon som behöver att liksom, symboliskt, bildligt, liksom, lägga ifrån sig de här oros, det här som oroar, så är det ett bra tillfälle att göra då. Vi ber tillsammans. Ja, tack Gud för att du är en god Gud som vill ge oss av goda gåvor. Tack för att vi får tillhöra dig och att vi får leva i en gemenskap med dig. Tack för att du kallar oss in i en gemenskap där vi inte ska behöva vara oroliga. Vi ska inte behöva vara rädda för om vi ska få pengarna att räcka, om vi ska få ha bröd för dagen. Utan vi får lita och tro på att du, Gud, är den du är, och att du liksom hjälpte ditt folk i öknen med att sända liksom vaktlar och manna, så att folket hade kött och bröd att äta. Så ger du idag ditt folk, dina älskade, dina barn, det som vi behöver. Gud, du ser var och ens behov. Du ser vad vi brottas med. Du ser om vi inte kan släppa kontrollen. Inte kan släppa den här oron och den här ofriden. Gud, jag ber att du just nu skulle lyfta av allt det där som tynger. Och att du skulle låta din frid, din ande, ditt liv få råda i var och en av oss. I Jesu namn. Amen.